Idag ska vi prata om att möta Jesus. Mikaela predikade för ett par veckor sedan om vad är ditt varför? Och då nämnde hon det här som en av de viktiga inslagen i varför vi följer Jesus. Att vi har mött honom. Så jag tänkte vi skulle dröja kvar lite vid det. Det finns ju väldigt många berättelser i Bibeln om människor som möter Jesus. Petrus till exempel. Första gången han möter Jesus. När Jesus har sett till att han får massa fisk. Fast han egentligen inte hade fått något. Och han kommer upp på stranden och faller ner inför Jesus. Och säger, gå bort från mig, jag är en syndare. Och Jesus kallar honom istället. Och säger, jag vill att du ska följa mig. Jag ska göra dig till människofiskare. Vi har kvinnan vid brunnen. En otroligt stark berättelse om den här kvinnan som ingen egentligen ville kännas vid, men som Jesus går fram till, ser, accepterar, pratar med, och hon får ett möte som förvandlar hennes liv. Nikodemus i kapitlet innan i Johannes evangeliet, den här rådsherren som är så nyfiken på Jesus, trots att det sammanhang han finns i försöker avfärda honom och till och med är de som så småningom ser till att han dödas. Så kommer han till Jesus på natten och får ett möte som förvandlar honom. Pilatus kan man ju också fundera på. När man läser de här starka ordväxlingarna mellan Jesus och Pilatus, både inför folket och bakom dörrarna på något sätt. Zacchaeus är en sån här känd berättelse om en människa som möter Jesus och får sitt liv förvandlat. Man får ett sånt intryck av den här mannen som gör att man blir aldrig densamma igen. Och det här är ju en av de viktigaste ingredienserna i ett liv som där tron håller hela vägen på något sätt. Att man har mött Jesus och fått en personlig relation till honom. Jag har sett allt för många människor socialiseras in i den kristna gemenskapen, kanske i ungdomstiden eller senare. Och man har hamnat i gemenskapen mest av andra skäl. Och man kanske under ett antal år finns med där, men gör inga starkare upplevelser av Jesus eller några djupare gudsmöten. Även fast man kanske till och med har bekänt sig som kristen. Som leder till att när livet sätter tryck på den här tron, eller när man inte får ihop det eller så, då har det inte djupnat tillräckligt. För man har kanske inte mött Jesus. Man bara hängde på och gjorde det som kompisarna gjorde, inklusive döpte sig. Men den här personliga upplevelsen som bottnar i mötet med Jesus, den kanske inte fanns där. Och det här är ju någonting som sker väldigt mycket under våra läger och konferenser. Vi hade en torpkonferens i början av sommaren när solen fortfarande sken. Minns ni det? Med jättestarka samlingar och möten, både kvällsgudstjänster och nattmöten, där många människor får göra sådana avgörande upplevelser av vem Jesus är. Det är det som också sker på Smile och Chili och TB. Men vi får ju heller inte inbilla oss att det bara sker på de där tillfällena. Utan det är ju någonting som alltid kan ske. I din ensamhet någonstans, långt ifrån konferenser och läger, så kan man också möta Jesus. Förra helgen så huserade Hillsong Sverige på torpområdet. Och de hade satsat oerhört mycket på att bjuda med människor som inte är kyrkvana, ungdomar som kanske finns i orten, i förorterna, i hårda miljöer. Man hade sponsrat hälften av deltagarna så att de skulle kunna ha möjlighet att komma dit. Och vittnar om att hundratals unga människor mötte Jesus, fick bli fyllda av den heliga ande, och man räknar med att ha stora dop här framöver. Det här är viktigt. För mig så skedde det här också på ett läger, precis som säkert för många av er. Jag hade ju längtat efter att få åka på läger sedan jag var liten. När jag var 5 år så var ju pappa Roland iväg och var lägerchef på Skalltorpslägrena en bit därifrån. Och jag visste vart Skalltorp låg. Vi bodde i Borgård då. Och så om man kör igenom Borgård, det finns skyltar där det står här slutar allmän väg. Och så om man åker förbi de skyltarna på grusvägar ut där en sån väg tog slut, då kom man till Skalltorp. Och det var en fantastisk plats med väldigt, väldigt spartanskt. Det var dass, inga toaletter. Det var vatten från sjön och elektricitet fanns det. Och där hade man läger i den kyrkan som jag växte upp i. Och som 5-åring visste jag att pappa var där. Jag visste att det inte så långt dit och jag ville vara där. Så att jag satte mig på min cykel och trampade de kilometrarna dit utan att säga något till mamma. Och det här var ju på den tiden när det inte fanns några mobiltelefoner, så det enda hon visste var ju att jag var borta. Och det enda pappa visste var att jag helt plötsligt dök upp på Skalltorp utan att han var förvarnad om det, så att han fick se till att jag skjutsades hem. Men så småningom så fick jag ju vara med själv som tonåring på de här Skalltorpslägren. Och 1990 var jag 14 år och kom dit som en ganska stukad kille. Jag hade gått i skola i ett antal år då, 7 år eller vad det blir. Och hela tiden varit en ganska utsatt kille. Jag var alltid minst och kortast och svagast och hade väldigt häftigt temperament. Men eftersom jag var så liten och svag så kunde jag ju inte ge igen ändå. Så att det var ju tacksamt att reta mig. Och dessutom var jag ju den enda som kom från en kristen familj, åtminstone av killarna. Så ofta var det ju det som var föremålet för det människor utsatte mig för. Att jag kom från en kristen familj. Och det gjorde ju att jag kände att jag vill inte ha något med den där kyrkan och kristna tron att göra. För den leder ju till att jag råkar illa ut. Så jag hade spenderat ganska många år åt att försöka att inte vara kristen. Och så kom jag som 14-åring till Skalltorpslägren och satt på en kvällssamling och insåg det att men jag tror ju på det här. Jag har ju trott på dig hela tiden, Jesus. Och det spelar ingen roll hur mycket jag än försöker att inte vara kristen, så blir jag ändå lika utsatt för att jag är kristen som om jag vore det. Så jag kan ju lika gärna ha dig på min sida, minns jag att jag tänkte. Och så bestämde jag mig för att jag ville följa Jesus. Och då hade jag ett jättestarkt möte med Gud. Där de bad för mig och jag blev fylld av den heliga ande. Och jag gick runt sen i Skalltorpsskogarna och bad på ett språk som jag inte förstod. Men som jag hade hört talas om att det kunde hända. Att man kunde tala i tungor. Och det gjorde jag direkt vid min första upplevelse av anden. Och det där satte spår i mitt liv förstås. Ett av de mest berömda mötena med Jesus i Nya Testamentet. Vi har ju räknat upp några redan. Men det är ju också när Paulus möter Jesus. Och precis som för dig och mig så levde ju Paulus efter. Eller han, åtminstone då när han gjorde sitt möte, så hade ju Jesus lämnat den här jorden. Han hade återvänt till den himmelska härligheten. Lämnat uppdraget till lärjungarna. Och runt omkring det där fanns ju Paulus. Och han var ju en rättrogen jude. Han var en farisé. Han hade tränats av den kände rabbin Gamaliel, som hade fostrat honom till att vara en otroligt välutbildad, nitisk, ivrig judisk man som gjorde vad som helst för att Guds lag och Guds vilja skulle uppfyllas. Han hade också vuxit upp någon annanstans än i Jerusalem. Det fanns många judar som levde i den så kallade förskingringen. Man hade spritts ut genom alla ockupationer och alla krig som hade varit. Så hade man spritts ut över områden runt omkring. Så Paulus växte upp i Tarsos i nuvarande Turkiet. Men han var så begåvad intellektuellt. Så han skickades till Gamaliel till Jerusalem. Och blev en av de otroligt få som fick utbildas av honom. Vilket ledde till att han var expert på den judiska tron och den judiska lagen. Och det var det han tänkte, att nu tjänar jag den här guden genom att försöka ge mig på de så kallade kristna. Den här besvärliga lilla sekten som påstår att det är Jesus som är uppfyllelsen av alla de här löftena och berättelserna i lagen som han kunde på sina fem fingrar. Strax innan vi läser om hans omvändelse så läser vi om den första kristna martyren Stefanos. Hur han dödas för sin bekännelse att det är Jesus som är Herre, som är Guds Messias. Och i en notering där så får vi reda på att Paulus, han fanns där. Och han gav sitt bifall. Han tyckte det här var bra att vi varit av med Stefanos. Och han fick tillåtelse av översteprästen som hette Kajafas att bege sig till Damaskus, som var en stad utanför Palestina, och han skulle fängsla och föra bort alla kristna han kunde hitta. Inte för att hålla dem i förvar utan för att ta livet av dem. Vi måste kväsa den här besvärliga gruppen som kallar sig kristna. Och då utspelar sig det här. När han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken, han hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Och under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. Så här tunn är ju den här slöjan som skiljer det himmelska och det jordiska åt. Paulus får uppleva det där och då. Hur han helt plötsligt bländas av ett ljussken och står mitt i den himmelska härligheten och hör den här rösten som utmanar honom och säger: varför förföljer du mig? Och Paulus svarar med en fråga: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den du förföljer. Och att det här inte är någon slags illusion i Paulus huvud, det bekräftas ju av att de som var med honom, de hörde också den här rösten, men de såg ingen. Och det är ju fascinerande att Jesus så starkt identifierar sig med sin församling, med den gemenskap av troende som Paulus känner mordlust emot. Att han säger: varför förföljer du mig? Inte de kristna, inte mina efterföljare eller församlingen, utan varför förföljer du mig? Jesus är ju huvudet för den här kroppen och allting sitter ihop. Och när en troende eller en gemenskap av troende förföljs, så är det att han själv förföljs. Så starkt identifierar han sig med oss. Och Paulus svar är otroligt fascinerande också. Vem är du, Herre? Han är egentligen obekant med den han står inför, tänker han ju. Men han förstår och bekänner direkt att Jesus är Herre. Det här kan inte vara någon annan än en Gud som jag möter här. Och Jesus svarar: ja, men jag är Jesus, den du förföljer. Och det här måste ju vara ett sånt otroligt dramatiskt ögonblick för Paulus. På något sätt så väldigt, väldigt dunkelt och oklart så går det upp för honom att det här som jag förföljer, det är ju inte någon slags fanatism eller villolära, utan det här är hur Gud har klivit in i historien och vad han gör nu. Allt liksom fullbordas och raseras för honom i samma ögonblick. Han har ju haft helt rätt i sin lojalitet till sin Gud, till Israels Gud. Hängivenheten har varit helt rätt, men den har varit missriktad i att den inte har förstått vad Gud gör nu och hur de här löftena ska uppfyllas, så att allting egentligen pekade mot Jesus. Och så småningom får han ju det där på plats också i sitt väldigt skarpa intellekt. Jesus från Nasaret som Paulus trodde var död. Och begraven och hånad och vanärad, och så står han där som en del av den himmelska härligheten, i allra högsta grad levande. Och Paulus blir blind av det här mötet med Jesus. Men Jesus säger till honom vad han ska göra. Gå in i staden och vänta där. Och han satt där blind i 3 dagar. Och ibland så läser vi såna här beskrivningar i förbifarten eller av vana. Ja, han var blind och varken åt eller drack i 3 dagar. Men hur var det? Att sitta där i ett mörker med den här upplevelsen så starkt hängande kvar i hans inre att han varken kan äta eller dricka. Och så finns det då i Damaskus en lärjunge. Det fanns säkert inte särskilt många kristna i Damaskus, men på något sätt hade evangeliet nått dit. Och där finns Ananias. Ananias är kristen och bor i Damaskus, och Gud talar till honom i en syn och skickar honom till Paulus och säger, ja men Paulus är här, och han ber. Och i en syn har Paulus i sin tur sett en person som heter Ananias komma och lägga händerna på honom. Och Ananias är ju rätt tveksam, minst sagt. Han vet ju vem Paulus är. Han har åtminstone hört talas om honom. Han vet vilket ärende Paulus är på väg med till Damaskus. Men Gud säger till Ananias att jag har utvalt Paulus. Han ska bli ett redskap som ska få föra ut Guds namn till hedningar, kungar och Israels folk, säger Gud till Ananias. Och det är ju precis vad Paulus sen ägnar resten av sitt liv åt. Så trots sin rädsla så går Ananias till Paulus och lägger händerna på honom. Han får tillbaka sin syn. Han fylls av helig ande, han låter döpa sig och börjar direkt att förkunna om Jesus i Damaskus. Han spiller liksom ingen tid. Och det här är ju ett tungt belägg för att Jesus är sann och verklig och lever idag. Det finns människor som har studerat Paulus liv och tänkt, vad hände egentligen på den där resan till Damaskus? Någonting otroligt dramatiskt hände. Och om det inte är så som Bibeln beskriver, vad skulle kunna förklara att han går från att vilja mörda alla kristna till att bli den främste förkämpen för den kristna tron? Helt avgörande för hur den sprids. Det är mötet med Jesus. Och när Paulus senare beskriver vad det var som hände, så säger han, men jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är nu korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det är ju vad som händer med en människa som möter Jesus på djupet. Ja, men nu är inte mitt liv längre intressant på det sättet, utan nu lever Jesus i mig. Och jag vill leva för att hans syften ska förverkligas. En annan person som har ett sånt starkt möte med Jesus i nutid, till skillnad från Paulus, det är Todd White. Todd är pastor och evangelist och reser mycket och förkunnar. Men när han var liten så levde han under helt andra omständigheter. Hans föräldrar skildes när han var fortfarande väldigt liten, och ingen kunde eller ville ta hand om Todd. Så han hamnade på ett barnhem för pojkar. Och där lärde han sig att slåss. Att det var det han behövde göra för att överleva. Han lärde sig att bemöta andra aggressivt, för det var så man tog vara på sig själv. Han lärde sig att hata. Han lärde sig att ta droger. Och det blev hans sätt att döva smärtan på insidan av att ha blivit övergiven av sina föräldrar. Så han utvecklade ett tungt missbruk genom det. Han försökte hitta någon väg framåt på olika sätt. Tog värvning i USA:s marinkår. Och det är ingen lek att vara där. Men han tröttnade och stack och blev dessutom då desertör från armén och var efterlyst och åkte i fängelse. Och det gjorde han under några år, åkte in och ut ur fängelse och odlade det här destruktiva livet. Blev allt hårdare och råare. Han hade en tjej som han hängde ihop med ganska många år. De fick en dotter tillsammans. Och varje gång när de bråkade så hotade hon att lämna honom. Och då var hans respons: om du gör det så kommer jag spåra upp dig och döda dig och våran dotter och alla som du är tillsammans med då. Och han menade det. Så hon vågade aldrig lämna honom. Han kunde aldrig behålla ett jobb. Han hatade alla människor runt omkring sig. Och framförallt hatade han sig själv. Och hade bestämt sig för att det här är ingen idé längre. Han skulle kolla upp en adress till en släkting som han visste hade vapen för att avsluta sitt liv. Men då hände ju det som händer ibland när Gud ingriper på ett fantastiskt sätt. Så istället så föll hans blick av en händelse på en kyrka i telefonkatalogen som han bläddrade i. På den tiden hade man telefonkataloger. Och utan att veta varför egentligen så gick han till den här kyrkan. Tänkte, jag har inget att förlora. Och han satt där under gudstjänsten och var så irriterad på hur glada alla verkade vara. Hur kan man vara så här glad när livet ser ut som det gör? Han satte sig och pratade med en av pastorerna där efter mötet som lyssnade på hans berättelse och som när han var klar sa, ja, men du behöver ju framförallt en sak. Du behöver ge ditt liv till Jesus. Det är ju det enda som är svaret på allt det du brottas med, allt det du längtar efter. Och Todd tänkte att ja, men jag vill inte ha mitt eget liv, så jag kan väl lika gärna ge det till Jesus om det löser någonting. Så han gjorde det och de bad tillsammans och Todd bad att om du visar att du är verklig, då ska jag ge mitt liv till dig. Och sen fortsatte han som om ingenting hade hänt. Under ett antal månader, ett drygt halvår. Han fortsatte ta droger. Han levde precis som förut. Och en kväll så skulle han möta en ung kille för att han skulle köpa droger av honom. Och han hade bestämt sig för att han skulle lura den här killen. Att han var från polisen. Och så tog han alla hans droger så han fick allting utan att betala. Men när han sen satte sig i sin bil och tryckte gaspedalen i botten skulle åka därifrån. Då klev den här killen fram och drog ett vapen och tömde magasinet över bilen. Och Todd väntade på att han skulle känna smärtan. Nu dör jag. Men inget hände. Och så hör han en röst inom sig som säger, jag tog de där kulorna för dig. Är du redo att leva för mig än? Är du redo nu att ge ditt liv till mig? Och den här meningen ekade i hans huvud hela natten. Han försökte åka hem och bli hög på drogerna, men han blev inte det. Han hörde bara den här rösten om och om igen. Jag tog de där kulorna för din skull. Och på morgonen gick han ut till bilen som han hade åkt i och tänkte, vad är det här? Är det någon illusion? Men på bilen så syntes inte en skråma. Det fanns inget märke efter kulorna som, där den här killen hade tömt magasinet från 3 meters håll. Och då gick det upp för honom att det här är ju Gud. Ingen annan än Gud kan göra det här. Ingen annan än Gud kan tala till mig på det här sättet. Så nu får det vara bra. Han packade väskan och åkte till Teen Challenge som han hade hört talas om. Där kan man både få hjälp med att upptäcka mer om vem Jesus är och att ta tag i de här drogerna som jag vill bli fri från. När han kom hem därifrån efter några månader så hade hans tjej som han fortfarande var tillsammans med trots stormigheterna också tagit emot Jesus. De gifte sig 4 dagar efter att Todd kom hem från Teen Challenge och numera jobbar de tillsammans i hans arbete att förkunna Jesus. Varje möte med Jesus behöver ju absolut inte vara så dramatiskt som för Todd White eller för Paulus eller för andra som vi ibland läser om. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är ju om det förvandlar ditt och mitt liv. Och vi kan ju ha mött Jesus för väldigt många år sedan. Och tänkt att det lever jag på fortfarande. Men relationen med Jesus är ju en färskvara. Det är ju någonting som, precis som alla andra relationer, utgörs av att man är tillsammans. Att man möter varandra. Att man längtar efter att få vara med varandra. Jag har en gammal vän som heter Emil. Och vi hängde ihop otroligt mycket under många år tillsammans. Vi gick högstadiet ihop. Han blev min första ordentliga kristna vän. När jag gick i nian så fick jag min första riktiga vän i skolan. Så hösten efter att jag hade tagit emot Jesus på Skalltorp. Och sen gick vi gymnasiet tillsammans. Och sen flyttade jag till Halmstad för att gå högskola i 3 år. Och Emil kom inte in och vi tänkte att det där är ju inte bra. Han behöver ju också en utbildning. Så vi gick och pratade med den som var ansvarig för utbildningen och sa att han kan ju inte sitta där i Ljusfallshammar utan en framtid. Han behöver ju få gå här. Finns han på reservlistan? Ja, han är 483 reserv. Men han är beredd att börja nu, sa jag. Och så kom Emil ner och bodde hos mig och gick på föreläsningar. Och så gick vi upp till Maj-Britt igen och sa, nu har jag gått här en vecka. Det verkar jättebra, jag kan börja när som helst. Så då sa hon, okej då. Så då fick han hoppa in från 483 reserv in i utbildningen. Och så gick vi där tillsammans i 3 år och bodde ihop i en lägenhet. Och vi kände ju varandra utan och innan. Och sen växte vi ifrån varandra. Och nu har vi nästan ingen kontakt. Och jag kan inte säga att jag känner Emil idag. För det har ju hänt otroligt mycket sedan 1998 när jag flyttade därifrån. Och våra liv har vuxit i väldigt olika riktning. Så, och på samma sätt är det ju med relationen med Jesus. Vi kan ju inte göra en upplevelse av Jesus, ett möte med honom för 25 år sedan och tänka att jag känner Gud. Jag har en levande relation med honom. Utan det här är ju någonting som vi ständigt behöver få uppleva, att möta Jesus om och om igen och leva i en levande, intim relation med honom. Och han längtar efter det och vill det. Så oavsett om du aldrig har mött Jesus eller om du har gjort det många gånger, så är han här idag. Han vill möta dig igen och igen och igen. Och han längtar efter att få förvandla våra liv. Och det kräver också att vi vill det. Vi kan ju fortsätta som Todd White, som om ingenting hade hänt. Hur starkt våran upplevelse av Jesus än är, på ett läger eller en gudstjänst eller hemma eller vart det än är. Men om vi bara fortsätter som om ingenting hade hänt, som att det inte påverkar våra liv. Har vi då förvandlats av mötet med Jesus? Har vi låtit det som Gud vill göra få landa i våra liv? Så det är den utmaning som jag vill skicka med till oss idag. Jesus är här. Vi ska strax fira nattvard tillsammans. Det är ett sätt som vi möter Jesus väldigt tydligt och konkret på. Vi kommer ha möjlighet att gå in i förbön och finnas i tillbedjan tillsammans och låta det här landa och spegla våra liv i människors möten med Jesus och hur det ser ut hos mig. Lever jag i den här nära, levande, dynamiska relationen med Jesus, eller gör jag inte det? Och vill jag i så fall att det skulle vara annorlunda på något sätt? Vi tar de frågorna tillsammans inför Herren. Och så ber vi tillsammans nu.